profeten Jesajas bok. Herren Guds ande fyllde mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till det förtryckta och ge det förkrossade bot. Att förkunna friheten för det fångna, befrielse för det fjättrade. Att förkunna ett nådens år från Herren. Min glädje har jag i Herren. Jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel. Som när brudgubben sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken. Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Min ande jublar över Gud, min frälsare.
Min ande
läsning ur Paulus första brev till Thessalonikerna. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Halleluja, halleluja, halleluja. läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Herre, vare dig, Herre.
Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: vem är du? Han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade: vad är du då? Är du Elia? Han svarade: nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sade de: vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sade: jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom: varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade: jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.
Så lyder Herrens evangelium.
Lovat vare dig, Kristus.
Var fattas om allting finns? Var fattas de om alla har det de behöver för att klara sitt uppehälle, mat, kläder på kroppen, tak över huvudet och arbete? Om man hade allt det och kanske lite till, lite mer för det som man egentligen inte riktigt behöver. Om man hade allt detta, skulle det fattas någonting? Vi behöver inte mycket fantasi för att svara ja på frågan. Visst skulle det någonting fattas. Och det fattas alltid någonting, även om de kroppsliga behoven och de timliga behoven är tillgodosedda. Och om vi funderar lite på frågan, då kanske skulle vi säga: jo, men vi behöver ju erkänsla. Någon som tittar på oss. Kärlek. Utöver det materiella som vi behöver, behöver vi också känslor. Men man kan återigen ställa frågan: om vi hade allt detta, den erkänsla, den kärlek vi behöver, skulle du inte längre någonting fattas? Naturligtvis skulle det fattas någonting. Vi har ännu inte nämnt krig och svält, orättvisa, miljökris och så vidare. Men om alla dessa eller sådana svåra förhållanden vore åtgärdade, skulle då ingenting längre fattas? Jo, också då skulle någonting fattas. Här i Sverige, kanske också i den här församlingen, är för de flesta den materiella sidan trygg. För en hel del förhoppningsvis också den emotionella sidan. Men ändå upplever människor någonting man kan kalla brist mitt i överflöd. Jag har allting och ändå är i allting för lite. I allting är och förblir för lite. Och denna brist kan inte avhjälpas genom ett ännu bättre socialsystem, genom en ännu bättre världsordning, genom mer uppmärksamhet, känslomässig uppmärksamhet, även om alla dessa saker är lovvärda och viktiga. Vad fattas mig om jag har allting? Eller vad fattas oss om vi har allting? För mig är det en adventsfråga. Eftersom i advent riktar vi blicken på det som ännu inte har skett. Vi blickar på den och försöker öppna oss för den som komma skall. En fråga som är förkroppsligad i Johannes Döparen, som vet exakt vem och vad han inte är. Han vet exakt, nej, det är jag inte. Nej, så långt har vi ännu inte kommit. Hela hans tillvaro pekar på den som ska komma, på Kristus. Om vi tittar på adventstiden, och det är ingen nyhet för oss alla, då märker vi att karaktären av förberedelsetid har i stort sett gått förlorat. Från början, från första advent, kanske till och med innan, ösar man bara på tills alla är uttråkade och trötta på julafton. Så är det. Men kanske skulle vi kunna gestalta denna tid, åtminstone för oss personligen, lite annorlunda. Även om vi inte kan påverka så väldigt mycket vår miljö, eller här i Uppsala, de huvudgatorna med alla affärer. Hur är det om man verkligen låter komma den här erfarenheten närmare, att det finns en brist mitt i överflöd? En brist som finns så länge som världen består. Det känns vid första ögonkastet inte särskilt lockande att utsätta sig för en sådan känsla. Vem trivs i öknen? Vem trivs naken, utsatt? Vem trivs när han är medveten om den suckande skapelsen som ligger i födsel och vondo? Men andlighet, så som vi som kristna förstår den, är inte ett lyxigt tillägg eller en söt glasur på vårt vanliga liv. Nej, andlighet ska vara alltings innersta väsen, substansen i allting. Och där har också just denna erfarenhet plats, när brist erfarenhet. Och vi som kristna, vi kan låta oss konfronteras med det som vi så smärtsamt saknar. Och om man vill sammanfatta det, kanske skulle man kunna säga, jo, det som vi smärtsamt saknar är alltings fullgoda. Och det kan å ena sidan göra ont om man låter sig konfronteras med det. Men å andra sidan kan det fylla oss med glädje, närmare bestämt med förväntans glädje. Och just förväntans glädje är kanske den vackraste glädje som finns. Vem har inte upplevt att glädjen för en stor händelse var vackrare, nästan vackrare än själva händelsen man har förberett sig inför? Man går in i framtiden lite framåt med blicken, med sin själ, med sitt hjärta, och tittar på det som ska komma. Utmålar sig hur det ska bli, om kanske personer som är berörda av hela händelsen i tankarna och gläder sig över det som ska komma. Förväntans glädje. Och från det som kommer att ske utgår en glädje som förändrar min tillvaro här och nu. Och något liknande kan utgå ifrån den kristna förväntan. Det kristna hoppet. Det kristna hoppet på det som ska ske vid tidens slut. Som redan nu kan upplysa hela vår tillvaro. Kristus ska komma åter. Ska döma och upprätta oss alla. Och genom honom vill Fadern fullända hela skapelsen. Det är modet. Alltings fulländan och fullbordan i den treenige Gudens liv. Och det är anledning till glädje. Förväntans glädje, ty vi är ännu inte där. Men denna glädje kan förvandla vårt liv här och nu. Förväntans glädje kan ge oss hopp mitt i allt vi så smärtsamt saknar. Samtidigt som det kan sporra oss att förvandla världen. Och vem har inte erfarit hur viktigt det är att ha ett perspektiv. Att ha framtid. En framtid som man kan sträcka sig mot. En framtid man kan leva för. Om man inte har ett perspektiv. Vad händer då? Någonting måste göra livet här och nu meningsfullt. Och den som framtid har ger inte så lätt upp. Inte heller när det blir tungt och alla möjliga hinder reser sig för henne. Med blicken fäst vid den som kommer och som ska fullända allting kan vi övervinna alla dessa hinder. Och jag vill föreslå er under den sista adventsveckan en kanske lite konstig adventsövning, en andlig adventsövning. Varför inte känna efter? Vad fattas mig? Ärligt. Vad fattas mig? Vad fattas min omvärld? Och att stå ut med smärtan. Den smärta som en brist erfarenhet kan orsaka. Och sen läsa och förstå den som en påminnelse. Ja, fulländningen återstår. Men den kommer att bli verklighet. Blicken på det som fattas kan ge anledning till glädje. Till förväntans glädje över den som ska komma. Och det här hoppet är inte grundlöst. Gud har redan blivit människa. Han har stigit ner i skapelsens innersta. Han har stigit upp till himlen och tagit med sig en del av skapelsen som redan är fulländad i honom. Och hela skapelsen är nu på väg mot himlen som öppnar sig för oss här och nu när vi firar Eucharistin.